Ja, det är en överväldigande glädje, väldigt roligt att vara här i Tollarp igen. Och jag har hälsat på flera av er vänner och jag hälsar gärna på flera efteråt. Leif, jag är väldigt glad över vår vänskap, skattar den mycket högt. Vi har känt varandra som familjer i flera decennier och sett våra barn födas och växa upp. Jag är glad att ha träffat både Lena och Simon och Bissan och Jossan här ikväll. Så att det har varit en extra glädje. Jag lägger några kort här framför mig som ni gärna får ta. Den innehåller adressen till en webbplats som jag arbetar utifrån. För er som eventuellt lyssnar på det här på MP3 så är det www.lekamedupdraget.se i ett ord då. Och med det så har vi klarat av alla såna där saker och kan gå direkt på mitt ämne ikväll som är bibelsyn. Och det är ett ämne som jag har fått mig givet att tala över, och för att ni inte ska tycka att det här blir tråkigt så tänker jag inte tala till er som om ni inte visste något förut. Som ni inte visste vad det är och vilka positioner som brukar intas och sådär. Utan jag förutsätter en hel del kunskap hos er redan. Istället så vill jag behandla det här ämnet så att vi får bättre grepp om vad det är som styr samtalet underifrån, så att säga. Vad det är som är avgörande i vår syn på Bibeln. Och hur vi umgås med den. Jag hoppas alltid att kunna tillföra något. Jag vill läsa ett par bibelord här. Som början. Och det är först ifrån Första Thessalonikerbrevet, andra kapitlet, 13 versen. Vi tackar alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. Guds ord som är verksamt i er som tror. Jag vill också läsa från första Korinthierbrevet, första kapitel och 18 versen. Detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Talet om korset är en Guds kraft. Tack helige Ande för att du är här. Jag tackar dig för det och för att du vill hjälpa mina vänner att lyssna och du vill hjälpa mig att tala. Amen. Min första punkt är historiskhet. Och vad är det för något? Historiskhet är att någonting har ägt rum eller hänt i tid och rum. Att någonting har hänt i tid och rum. Ett äldre uttryck för det här var historicitet. Vi har två goda vänner till oss som bor i Kista utanför Stockholm. Och de fick besök av ett par evangelister i 20-årsåldern som enligt sig själva var utsända av en pastor i Arlanda för att plantera en församling där i Kista. Han hade sänt ut dem, sa de, som Paulus sände ut Timotius. Och våra vänner, de var 60 plus, pingstvänner sedan barnsben, alltid mycket hängivna Gud och hans verk. Och allt eftersom de satt och tog emot undervisning av dessa vänner i 20-årsåldern så tyckte de att situationen började bli lite besvärande. Alltså här kommer några ungdomar och behandlar dem som om de själva skulle vara nykristna i mindre Asien på 40- eller 50-talet efter Kristus. Och som om det inte fanns några andra kristna i Kista, och som evangelisterna sa någonting som var fullständiga nyheter för dem själva. Om man vill vara riktigt snäll så kanske man skulle kunna säga så här, att de försökte köra apostlagärningarna i repris. Och detta ger oss en anledning till reflektion. Länge så har apostlagärningarna 2 och 41 varit en mönstertext för hur det bör gå till i kristen verksamhet. Så här står det i lämpligen då 1917. Det som då tog emot hans ord lät att döpa sig, och så ökades församlingen på den dagen med vid pass 3000 personer. Och för att karikera det hela en smula, även om det bara finns 30 personer närvarande, så borde 3000 bli frälsta om det ska vara en riktig biblisk väckelse. Så varför hamnar vi i såna här orimligheter i vår iver att vara bibliska? Ja, det kan man fundera över. Jag skulle vilja föreslå en annan text som bättre utgångsläge för vår situation idag, nämligen Apostlärningarna 28 och 31, där det står så här. Jag fortsätter att läsa från 1917 eftersom den råkade finnas. Och Paulus predikade om Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med all frimodighet, utan att någon hindrade honom däri. Det är för övrigt sista versen i Apostlärningarna. Vad säger nu denna text? Ja, den säger till att börja med att vi inte är på samma plats som i Apostlagärningarna 2. Då var det Jerusalem och nu så är vi i Rom. Den säger vidare att det har gått tid. Pingstdagen ägde rum någon gång i början på 30-talet. Och det som händer nu är x antal år senare, några decennier senare. I Apostlagärningarna 1 eller 2 så är det Petrus som talar. Och här berättas det om hur Paulus talar. Och intressant nog så är det samma författare som skriver, läkaren Lukas. Och omständigheterna mellan Apostlagärningarna 2 och Apostlagärningarna 28 är också olika. Då så var det andeutgjutelsens dag med tungotal. Tusentals judar som kommer till tro på Jesus som frälsaren. Fest och stor rörelse och uppmärksamhet i folket. Apostlagärningarna 28, en rätt ensam man i husarrest i Rom som väntar på rättegång, dock med frihet att ta emot besök och tala. Okej. Så vad säger det här nu oss? Vad kan vi lära av det? Ja, låt mig få framställa det så här. Finns det någon anledning att inte tro att vi själva här i Tollarp, i Skåne, i Sverige, i norra Europa, idag fredagen den 13 september 2013, inte befinner oss på samma geografiska jord och i förlängningen av samma historiska tid som de berättelser som Apostlagärningarna 2 och Apostlagärningarna 28 talar om? Finns det någon anledning att inte tro det? Ja, till dess att någon framställer en övertygande argumentation för motsatsen, så tror jag att det är så. Vi lever i samma historiska tidsförlängning och på samma geografiska jord. Och vad innebär det då? Ja, att vi behöver inse, erkänna, räkna med, bekänna vår egen existens. Eller med andra ord, vår egen historiska närvaro. Därför att imorgon så är det som händer ikväll historia. Och endast från den utgångspunkten att vi bekänner vår egen historiskhet, eller med andra ord historicitet, så kan vi bekänna att det Bibeln berättar om har hänt i tid och rum. Endast genom att bekänna vår egen historiska verklighet kan vi bekänna skriftens. Annars så blir vår bekännelse till skriftens historicitet endast teoretisk. Och det är intressant att grekiska ordet här för att se och skåda, teoreo, det ligger bakom det här med teoretisk. Att man bara tittar på något alltså. Så det blir en teoretisk bibelsyn i så fall. Och det här har vissa följder. Därför att endast sätta sig in i texten, att läsa med inlevelse, har sin begränsning. Vi måste respektera att vi lever i samma historiska tidsförlängning. Och nu kan vi komma till själva kärnfrågan. Hur kan skriften? Hur kan skriften vara ett vittnesbörd om Guds personliga inträde i sin ändliga skapelse? Hur kan skriften vara ett vittnesbörd om Guds personliga inträde i sin ändliga skapelse? Vi talar här om inkarnationen, Guds människoblivande, som är mer än ett under. Låt oss alltså inte bli bortdribblade i vår hållning till bibelsyn, så att vi bara engagerar oss i perifera ting. Vi kan jämföra med lagsporter där det gäller att göra mål eller få poäng. Det är det hela går ut på hela tiden. Det är inte bara så att spelarna bara springer omkring så här på plan. När jag var i tonåren så spelade jag väldigt mycket basketboll. Man är fem i varje lag och där är det inte som i fotboll att vissa anfaller och vissa är försvarare. Utan i basketboll så anfaller alla och alla försvarar. Och det man får lära sig då är att man ska ha fötterna på plan hela tiden. Därför att man ska inte hoppa omkring. Därför när du hoppar så är du i luften. Och då är du där tills du landar igen. Och under tiden så kan anfallen ha sprungit förbi dig, ja. Och sen så får du hela tiden försöka och följa med och se hur anfallarna rör sig. Därför att de fintar, eller hur? Fintar, försöker få dig att gå åt ett visst håll och så går de åt ett annat håll. Och syftet är hela tiden att göra mål, va? Vi är också införsatta i en kamp. Och det är det som frågan gäller för bibelsynen. Det har en bäring på försoningen på Golgata. För att om det inte var Gud som hängde där, då blir talet om försoning meningslöst. Så här skriver Petrus i sitt andra brev. Också falska profeter uppstod bland folket, liksom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas, som på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv i det att de till och med förnekar den herre som köpt dem. Alltså, det är det som motståndarsidan vill få oss till och vill få andra till, att förneka herrens identitet och hans gärning, det vill säga hans försoningsgärning, att han har köpt oss med sitt blod. Så historiskhet i Bibeln handlar inte bara om tid och rum, utan att det var Gud själv som var där. Det var Gud själv som var där. Och om innehållet i det han gjorde. Det är bakgrunden till att Paulus ägnar rätt mycket uppmärksamhet i första Korinthierbrevet 15 åt uppståndelsen och skriver så här: men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan fåfäng, då är också er tro fåfäng. Det vill säga, prat hjälper inte, tro hjälper inte, om det inte är så att Gud i Kristus försonade världen med sig, om det inte var Gud som i tid och rum har gått in i vår mänskliga situation. Bibeln är inte inkrökt i sig själv. Det är ingen sluten bok, Bibeln, utan den vittnar utåt. Den vittnar utåt mot en utanförspråklig, extralingvistisk verklighet. Den refererar, för att använda ett uttryck inom semantiken, betydelseläran. Men kan Bibeln verkligen göra det då? Är inte det bara vårt önsketänkande som bibeltroende? När jag var forskarstuderande i början av 90-talet så vistades jag 2 vårar i Cambridge i England. Då hade jag tillfälle att tala med en professor som heter John Lyons, som är en av de största auktoriteterna inom lingvistiken och särskilt inom semantiken, skrivit ett standardverk i 2 volymer, Semantics. Jag fick en halvtimme med honom och jag tänkte jag ska koncentrera mig på 2 frågor. Dels ett som rör mitt eget forskningsområde och dels en trosfråga. Och så frågade jag honom, man måste ju ställa frågan så att den blir rätt då, va? Finns det några språkvetenskapliga invändningar mot att språket kan användas för att uttrycka det övernaturliga? Alltså, finns det några språkvetenskapliga invändningar mot att språket kan användas för att uttrycka det övernaturliga? Ska ni tänka på att jag läste i Uppsala på 70-talet alltså? Nej, sa han, det gör det inte. Och jag var glad för det. Det handlar alltså om inkarnationen och försoningen. Det handlar om julens och påskens budskap. Det är detta som är bärande i kristen tro. Och det måste också stå i fokus när vi talar om bibelsyn. Vi får inte dribblas bort från det mest väsentliga. För att återvända till apostlagärningarna, det finns faktiskt vinster med att hålla sig till apostlagärningarna 28. För det ligger närmare oss än apostlagärningarna 2. Istället för att ha en teoretisk och kanske diffus bibelsyn om Pauli brev så hamnar vi i samma situation som de kristna under Nya testamentets tid. Paulus fick kämpa för att det han sa och det han skrev skulle bli accepterat. Och han var också själv ifrågasatt. Kanske till och med mer då än bland de som ifrågasätter honom idag. De som säger att kristendomen är skapad av Paulus och Jesus undervisar en enkel lära och sånt där. Vi kommer att stå tillsammans med Paulus och Timoteus och alla andra Guds tjänare i den kristna församlingens historia när vi bekänner vår egen historia och inte i all välmening till exempel lyfter upp apostlärningarna 2 till någon sorts mytisk nivå som ska upprepas i vår tid. Bara för att lugna alla oroliga. Jag tror på Bibelns kanon och att den är avslutad och att den är Guds uppenbarelse, men bibelsyn gäller alltså inte bara vilken teoretisk status vi ska ge Bibeln utan också hur vi förhåller oss till det som Guds ord säger. Och detta gör att det inte finns någon fundamental skillnad mellan Nya testamentets tid och vår. Och det leder oss över till min nästa punkt som heter hermeneutik. Alltså jag har hittills talat om bibelsyn och historiskhet med Gud inblandad. Nu ska jag tala om hermeneutik. Vad är det för något då? Hermeneutik. Så här kan jag citera från en engelsman som är lärare i Nottingham som heter Anthony Thistleton. Han har skrivit en lärobok i just hermeneutik och så här skriver han. Lyssna noga. Hermeneutik undersöker hur vi läser, förstår och hanterar texter. Hur vi läser, förstår och hanterar texter. Särskilt sådana som skrivits i en annan tid eller i andra livsomständigheter än våra egna. Biblisk hermeneutik fördjupar sig mer specifikt i hur vi läser, förstår, tillämpar och gensvarar på bibliska texter. Alltså, biblisk hermeneutik fördjupar sig mer specifikt i hur vi läser, förstår, tillämpar och gensvarar på bibliska texter. Jag ska fråga er imorgon om ni kommer ihåg det där. Jag ska gå omkring och säga, vad är hermeneutik? Får vi se om det, om poletten ramlar ner. Någon gång i slutet av 70-talet var jag på predikantveckan i Stockholm. Man samtalade vid det här tillfället över ämnet Israel och det profetiska ordet. Och jag hörde då 7 pastorer efter varandra gå upp i talarstolen och säga med någon liten eller ingen eller ringa variation. Ja, det var ju intressant och lärorikt att höra vad de tidiga kära talarnas tolkningar. Men nu ska vi höra vad ordet säger. Och alltså då var jag mest fascinerad över att ingen verkade lyssna på vad de andra sa. Eller verkade vilja gå i någon sorts dialog med dem. Men sen har jag mer och mer kommit att tänka på deras inledningar. Att vad de andra sa, det var tolkningar. Medan det de själva sa, det var vad skriften säger. Och att de inte var varse att de alla hävdade sin tolkning som det som Bibeln säger. Av detta tror jag man kan dra följande slutsats. Alla läser bokstavligt, alla tolkar. Alla läser bokstavligt, alla tolkar. Så låt oss nu reda ut vad jag menar och inte menar med detta. För det första, det finns 2 moment när man ska försöka förstå vad en bibeltext betyder. När man ska försöka förstå den. Det första är att man läser texten. Man läser texten. Och det kan förstås, ingen kan förstås göra det annat än bokstavligt, eller hur? Bokstav för bokstav, ord för ord, mening för mening. För hur skulle någon annars kunna veta vad det står där? Även en sån som Jonas Gardell, han läser naturligtvis Bibeln bokstavligt. För annars så skulle han ju inte kunna veta och tala över Bibelns innehåll överhuvudtaget. Så det här är ingenting vi kan liksom lägga beslag på och säga att det är bara vi som gör det. För det gör alla. Det andra, det är att förklara vad ett textställe innebär. Alltså ge uttryck för en förståelse av den, eller med andra ord tolka den. Alla läser bokstavligt, alla tolkar. Kan man då tolka en text hur som helst? Kan man då tolka en text hur som helst? Ja, på ett beskrivande sätt så blir svaret på frågan naturligtvis ja. Det är möjligt att tolka en text hur som helst, helt enkelt därför att det sker. Folk gör det. Folk tolkar texter precis hur som helst. Så man kan tydligen göra det då, va? Det är möjligt att tolka bergspredikan som att den handlar om utfodring av hundar på planeten Mars. Det är säkert möjligt alltså. Men på ett normerande sätt så blir svaret naturligtvis annorlunda. Och på en glidande skala. Vissa tolkningar är rimliga. Vissa tolkningar är lödiga, valida, sannolika, relevanta. Andra mindre troliga och en del rent av avfärdbara. Jag tror att det är genom att inse att vi står utanför bibeltexten. I historisk mening, det vill säga att jag ska inte låtsas att jag är Paulus. Men vi står i dess historiska förlängning, det vill säga apostlagärningarna är, som alla bibelkommentatorer noterar, en oavslutad bok. Därför att den helige andes gärningar i och genom de troende fortsätter. Utan väsensskillnad. Så vi kan finna frid i att vi alla såväl läser bokstavligt som tolkar, det vill säga försöker förstå. Även här så tror jag att Apostlagärningarna 28 är en bättre utgångspunkt för oss när vi ska ha en bibelsyn än Apostlagärningarna 2. Jag tror det är faktiskt så att endast genom att erkänna att vi tolkar när vi läser, så har vi en förutsättning att tolka rätt. Men när jag säger så här att alla läser bokstavligt, alla tolkar, så är det inte av brist på respekt för den i skriften givna tolkningen som vi ska rannsaka skriften för att finna. Och hur det kan gå till kommer vi snart till ett exegetiskt exempel på. Utan det handlar mer om att positionsbestämma mig i den ödmjuka position som vi bör ha, nämligen som läsare och tillämpare. Skriften förutsätter det här. Den säger varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Eller Paulus skriver det till Timoteus, 2 Timoteus 3:16. Och vi brukar stanna där. Skriften är inspirerad. Men så Paulus stannar inte där. Han säger, och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Gud andas genom sitt ord. Och syftet med detta i vår tid och på vår plats är att vi ska växa till i Kristus. Det är nämligen just här som den stora skillnaden mellan klassisk bibeltolkning och modernismens bibeltolkning framträder. Det vill säga mellan bibeltrohet och liberal teologi. Jag ska gå in på det nu, men låt oss först summera punkterna här. Alla läser bokstavligt, alla tolkar. Alla tolkningar är möjliga, men inte alla tolkningar är rimliga. Medvetna om att vi tolkar, kan vi ändå i skriften söka en nedlagd tolkning där, skriftens självvittnesbörd. Ja, hur kommer det sig då att det förekommer så många konstiga tolkningar? Varför gör det det? Varför är det på detta viset? Ja, jag ska försöka måla en vetenskapshistorisk tavla nu med mycket bred pensel, så det kommer att gå fort här. Ni alla har hört talas om den franske filosofen René Descartes. Uttalar man S-et där, Erling? Ja. Han hade också ett latinskt namn, därför att man hade det på 1600-talet, Cartesius. Han är lite speciell ur svensk synpunkt, därför att drottning Kristina kallade upp honom till Stockholm. Och han avled också på Stockholms slott just. Han är ju känd för sin slogan på latin, cogito ergo sum. Jag tänker, alltså existerar jag. Ylva Eggehorn har skrivit en lite rolig dikt om Cartesius. Där poängen är, han dog nämligen av förkylning i Stockholms slott. Jag nyser, alltså existerar jag. Jag tror att vi alla i skolan lärde oss att det här var liksom ett jättestort positivt genombrott i mänsklighetens historia. Jag tänker, alltså existerar jag. Och Cartesius eller Descartes tanke här, det ligger till grund för upplysningen och dess rationalism, att man använder förståndet, ratio. Man har sitt eget tänkande och förnuftet som utslagsgivare. Men det har också sin grund för empirismen, det vill säga sinnenas varseblivning och erfarenheten, som framförallt förekommer i engelsk filosofisk tradition med sådana som David Hume och John Locke. Och där börjar det moderna. Oj, var det så länge sedan? Var det verkligen slut på 1600-talet som den moderna tidsåldern började? Ja, man säger så. Sen har vi då 1700-talet när upplysningen slår igenom. Här är det alltså själva tänkandet som står i fokus. Utan positionsbestämning av på vilken kropp det huvud sitter som tänker. Och naturligtvis så ledde det här fria tänkandet till där man inte tog hänsyn till hävdvunna traditioner och fördomar till nya insikter och landvinningar, särskilt inom naturvetenskaperna. Men rationalismen gav också gav också upphov till bibelkritiken på 1700-talet. Fick genomslag på 1800-talet genom till exempel Julius Wellhausens fyrkällshypotes på Moseböckerna. Och det ledde så fram till 1900-talets liberalteologi. Här tror jag att vi, och nu talar jag om kristenheten i stort, ständigt tenderar att bli bortdribblade. Då vill vi då vara lika vetenskapliga som naturvetenskaperna, och så vill vi hävda Bibeln på dess område och med dess världssyn och med dess metoder. Vi vill spela på det modernas planhalva för att göra åtminstone lite av kristendomen trovärdig, även om det mesta övernaturliga får stryka på foten, och så blir det kvar någon sorts etik. Frestelsen för oss inom kristenheten som vill vara bibeltrogna, det handlar alltså om att ta upp kampen mot liberalteologin genom att använda samma vetenskapliga metoder, det vill säga det rena tänkandet, utan att erkänna vår historiska situation i tro att det bara är så som man kan hävda att någonting är vetenskapligt verkligt, det vill säga Gud och det övernaturliga. Det var kort om modernismen. Vi kanske inte har hört talas så mycket om modernismen, för den är ju gammal, men desto mer om postmodernismen. Men vad är då det? Ja, postmodernismen betyder eftermodernismen, för det post betyder ju efter, va? Postludium och sånt. Och man kan se postmodernismen som en humanistisk protest mot en vetenskaplighet som gjort människan överflödig, även inom humaniora, litteratur och konst i vid mening. Den uppträdde först på 1970-talet i Frankrike med namn som Derrida och Barthes och Foucault, och i USA som litteraturkritiken Stanley Fish. Den bryter alltså med modernismen, och det är främst genom litteraturvetenskapen som den har haft inflytande över teologin och studiet av Bibeln, eftersom båda sysslar med texter. Man kan säga att ur kristens synpunkt så finns det någonting positivt med postmodernismen, eftersom den bryter med det som också kallas positivism, alltså den rent inomvärldsliga världsbilden. Men också för att gå väldigt fort fram och måla med en plakatfärgspensel. Tyvärr så har man här alltså betonat människan, läsarens roll i tolkningen till en grad att man grovt uttryckt då avskaffat författaren är död, och gjort Gud som inspiratör genom en helig ande också död. Själva texten blir till exempel genom Derridas dekonstruktion innehållslös. Bibeln blir en död bok som det är upp till läsaren att fylla med mening. Och det här är den teoretiska bakgrunden till att många människor kan tolka precis som de vill. Man gör det alltså utifrån helt andra filosofiska förutsättningar. Vilken väg ska då en biblisk hermeneutik ta? Jag har inspirerats väldigt mycket av en professor i Lund, Hugo Odeberg, som på sin tid visade hur en kristen tolkning bör söka efter skriftens självvittnesbörd. Eller med andra ord, låta Bibelns centrala teman och texter, inte vilka texter som helst, men de centrala teman och texterna kasta ljus över, hjälpa oss i vår tolkning. Och här finns det ju väldigt mycket hjälp att få. Ett favoritställe jag har, det är i hur Jesus och Paulus behandlar texter ur Gamla testamentet. Till exempel Lukas 9:31, när Jesus samtalar med Mose och Elia. Vad då om? Jo, om sin förestående korsdöd i termer av uttåget ur Egypten. En biblisk hermeneutik inkluderar oss som läsare och tolkare och vår historiska horisont. Men den lämnar oss inte utan vägledning när vi försöker förstå Bibeln, därför att den låter exegetiken vägleda oss. Vad är då exegetik för någonting? Ja, det är textens mening eller betydelse det är vad författaren avsåg, förstått genom hur de ursprungliga mottagarna rimligen uppfattade det hela. Textens betydelse är det som författaren avsåg och som de ursprungliga mottagarna rimligen förstod saken. Här finns det tre komponenter. Det finns författare, det finns text och det finns mottagare. Exegetiken tar man alltså inte med sig själv som tolkare på samma sätt som inom hermeneutiken. Men en del exegeter glömmer bort sin egen förförståelse. Inte förutfattad mening, men en förförståelse. Därför att vi är inga tomma huvuden som bara tänker, utan vi kommer till texten med en viss förförståelse. Och på det sättet kan vi ta oss in och förstå någonting överhuvudtaget. En del exegeter behandlar exegetiken som en sån här positivistisk, upplysningsfilosofisk, inomvärldslig disciplin. Och då krockar den med Bibelns egen budskap och världsförståelse. Och därför så måste bibelsyn vara en hermeneutisk fråga, där vi själva bekänner oss som inbegripna i apostlagärningarnas oavslutade fortsättning. Vi kan alltså inte göra bibelsyn till något abstrakt, något vi kan ha en uppfattning om men som inte rör oss personligen. Så även inom bibelsynsfrågan gäller Ordspråksboken 1 och 7 att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Tycker jag är ett utomordentligt vetenskapligt påstående. Efter bibelsynsdagen i Örebro för snart ett år sedan så följde en stor debatt, inte minst på Stefan Svärds blogg Allt mellan himmel och jord. Jag var också aktiv där och fokuserade på på Mikael Tellbes anförande, och där respondenten Göran Lennartsson inte tog upp det som var Tellbes infallsvinkel och huvudtes, nämligen att manligt och kvinnligt måste få helt andra uttryck idag än på Bibelns tid. Förutom att han påpekade att hans egen fru var pastor och att hon just då var hemma och förberedde söndagspredikan. Och jag undrade i mitt bloggande på den här sajten då om de anvisningar som Paulus ger i Efesierbrevet 5 om relationen mellan man och kvinna och deras kompletterande roller i att gestalta relationen mellan Kristus och kyrkan, den universella församlingen, om de anvisningarna därmed var upphävda. Och om den här utplåningen av manligt, kvinnligt i termer av olika roller teologiskt sett inte banar väg för homosexuella äktenskap. För om det inte finns någon skillnad i uttrycket för manligt och respektive kvinnligt, så blir det bara en ovidkommande teori. Så vad finns det då för anledning att inte bejaka äktenskap mellan man och man och kvinna och kvinna? Så ska den här distinktionen manligt kvinnligt bli ett hinder, eller ska det bli en vägröjare för homosexattityden? Varken Stefan Svärd eller Anders Järdmar, de debattörer som jag antagligen står närmast, ville svara på den frågan. De undvek att gå in i frågeställningen, och Stefan Svärd presenterade inte heller en utlovad teologisk sammanfattning av debatten. Ja, så vad gör man då? Jag var rätt så uppvarvad efter den där bibelsynsdagen. Ja, jag talade ingående med mina söner som var med på bibelsynsdagen. Och en av dem, Johan, han är med här idag, han läser semitiska språk vid Uppsala universitet och teologi på Johannelunds teologiska högskola. Och när deras syster gifte sig i juni 211 så höll han vigseltalet på hennes önskemål, och han talade just över Efesierbrevet 5. Vi har pratat mycket om de här sakerna, och eftersom jag har upplevt att Johan har en insikt i de här tingen som jag har känt att det här kan inte jag uttrycka bättre själv. Så jag har inbjudit honom här att ta en del av min föreläsningstid och ge en exegetisk framställning av just detta. Så varsågod, Johan.
Ja, god kväll. Paulus skriver i Romarbrevet 1:25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin villfarelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. Så Paulus listar här i en lång dystopi i början på Romarbrevet människans gudsfrånvändhet. Och för de ursprungliga läsarna så tror jag att det var tydligt vad Paulus menade, att han menade vad han sa, nämligen att homosexualitet är något fel. Och för oss, tycker jag, när vi läser det, så ter det sig rätt så klart att Paulus menar att det är något fel. Men varför har han den här inställningen till homosexualitet? Varför har han den här inställningen? Och det är något som kanske inte är lika tydligt för oss som jag tror det var för de som lyssnade på honom då och de som läste hans brev. Och jag vill försöka visa på och säga något om varför Paulus hade den här inställningen som han uttrycker här i Romarbrevet. Så vi hade på gymnasiet för en del år sedan en debatt i skolan om för eller emot homosexuell äktenskap. Och det visade sig att många i klassen var mot homosexuell äktenskap. Och efter diskussionen, när jag gick ner till stan med några kristna vänner i klassen, så uttryckte en god vän till mig som var kristen väldigt glädje över det här, att det faktiskt fann många, speciellt killar i klassen, som tyckte att det var fel, helt enkelt. Och han menade att det båda gott för framtiden, att även okristna kan tycka, att icke-troende kan tycka att det är problem med homosexualitet. Men problemet där var ju att för oss som kristna så hade vi en anledning till varför vi tyckte som vi gjorde. De andra, vi menade att Bibeln var emot det, helt enkelt. Men de andra hade inget skäl för sin åsikt. Och något som de tyckte var spontant olustigt efter 5-10 år i ett samhälle där det är helt acceptabelt, till och med den enda acceptabla hållningen, så tror jag inte att deras åsikt varar över tid. Så jag och mina vänner, vi grundade alltså vår hållning på Bibeln. Och vi läser många olika verser i Bibeln, från Sodom och Gomorra i Gamla testamentet till Paulus tar upp det många gånger i Nya testamentet. Men homosexualitet har trots detta, trots att vi läser om det i Bibeln, blivit en het potatis i många kyrkliga kretsar. Det är också så att det här synen på manligt och kvinnligt har i Sverige länge varit en het potatis. Alltså, det är ett ämne som man inte vill röra, helt enkelt. Och hur kan vi då som bibelläsare tycka att utlevt homosexualitet är rätt, eller att det inte finns skriftligt stöd för skillnad mellan manligt och kvinnligt i Bibeln? Hur kan det vara så här? Ja, många då har helt enkelt anammat en egen tolkning och anammat en tolkning som är kulturellt betingat, där texten anses orelevant på sätt och vis för oss idag, eftersom det är andra kulturella Texten är kulturellt betingad och det är andra kulturella omständigheter idag än vad det var på Paulus tid till exempel. Så förklarar man det. Man säger till exempel att dåtidens lösaktiga homosexuella förhållanden var fel, men idag stabila monogama homosexuella förhållanden är det inget fel på. Det kan vi höra i många kyrkor i Sverige till exempel. Och de tolkar alltså texten på det här viset och de motiverar sin tolkning. De säger att texten är kulturellt betingat. Det är deras motivering. Men hur motiverar vi vår övertygelse om homosexualitet? Ja, vi säger helt enkelt att Bibeln säger att det är fel. Men varför? Hur skulle Paulus motivera sin hållning? Vad är anledningen till att det här upprepas i Bibeln flera gånger? Jag tror vi behöver gå till botten till Bibelns bevekelsegrund. Och Paulus talar om sådant som är mot naturen, läste vi i första i Romarbrevet 1. Och vad menas med det här då? Ja, vi går tillbaka till begynnelsen och läser i första Mosebok 2:24. Äktenskapet instiftades av Gud. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. Så, två personer, men en enhet. Olika, men ändå ett. Plural, man, hustru, men ändå singular, en enhet, ett kött. Känner vi igen det här fenomenet? Plural, men ändå en enhet. Ja, vi läser femte Mosebok 6. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Eller hur? Och en på hebreiska, om jag får dra in det då här, en på hebreiska är samma ord, att Herren är en, är samma ord på hebreiska som att mannen och kvinnan ska bli ett kött. Varför poängterar då Moses här Guds enhet? Varför poängterar Mose Guds enhet när han säger att Herren är en? Så vi vet att Gud är treenig och jag skulle säga att i hebreiska så lyser det tydligt igenom. Ordet för Gud på hebreiska är Elohim. Och Elohim är ju plural, inte singular. Här är inte dual, två, utan tre eller flera. Elohim, Gud. Okay. Det har sagt, det har argumenterats att det här är en höghetsplural. Så förklaras det ofta. Men Gud är plural, men verbet som Gud tar är alltid singular. Tredje är maskulin singular. På hebreiska så böjs verbet efter person. Det gör man ju inte på svenska. Så att jag säger alltså att rent grammatiskt så kan vi se att det handlar om singular men ändå plural när det talas om Gud. Ständigt när det talas om Gud genom Gamla testamentet. Guds treenighet är alltså inte endast skönjbar i Nya testamentet. Men ibland så kan vi till och med se Guds treenighet, att Gud är plural, i översättning. Vi läser i första Moseboken 1:26 så står det: Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Okej, så Gud refererar till sig själv som oss. Och det är ju spännande och anmärkningsvärt. Men det är kanske ännu mer intressant. Var, vilken plats läser vi det här? För det är inte vanligt att Gud refererar till sig själv på det här sättet i Gamla testamentet. Så vad är det som är speciellt just här på det här stället i den här bibelversen? Ja, vad handlar texten om? Vad handlar den här versen om? Det handlar om att Gud gör människor till sin avbild. Människan eller mänskligheten skapas för att likna honom. I nästa vers står det: och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Vad innebär då till sin avbild? Och det har diskuterats mycket naturligtvis genom tiderna och det finns många bottnar här. Men jag tror ett nyckelkoncept är just enheten. Människan skapades som man och kvinna för att symbolisera och gestalta vem Gud är. Olika personer, immanent treenighet, med olika uppgifter och roller i frälsningshistorien, ekonomisk treenighet. Och samtidigt en enhet, en Gud. Och för oss människor då som blott är kött, hur är det då möjligt att vara en enhet som man och kvinna utan den heliga andes hjälp? Mänsklig enhet som man och kvinna där gudomlig enhet ska speglas och illustreras är bara möjlig med den heliga andes hjälp. Eftersom vår kötsliga natur naturligtvis hellre vill tjänas än att tjäna. Så det är alltså varken syndafallet eller grekisk eller den grekisk-romerska kulturella egenheterna som gör att Paulus talar som han gör i Efesierbrevet 5:21 och framåt. Det är skapelseordningen, och skapelsen är ordnad på ett visst sätt av en viss orsak att kommunicera enhet i kärlek mellan man att kommunicera Guds enhet i kärlek genom enheten i kärlek mellan man och kvinna. Vid slutet av Efesierbrevet 5 sammanfattar Paulus sitt resonemang med att citera just första Mosebok 2:24. Han skriver: Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Sen skriver Paulus: denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man vördnad. Så det finns ytterligare en dimension i den här liknelsen med mannen och kvinnan. Kyrkans enhet som Kristi kropp, eller tillsammans med Kristus själv. Kort sagt, evangelium, Kristus och kyrkan. Så människan är alltså skapad som man och kvinna för att med andens hjälp vittna om vem Gud är, treenig i kärlek, och vad Gud gör, evangelium. Där vi som församlingen, kyrkan, är inbegripna och gestaltar lammets hustru. Så homosexualitet gör våld på Guds egen illustration om vem han är och vad han har gjort. Paulus är ingen homofob som inte släpper ämnet och som fortsätter att prata om det här, utan det finns en orsak till varför det är viktigt och varför han tar upp det. Och jag tror det är därför Paulus nämner just det här när han listar människans gudsfrånvändhet i Romarbrevets första kapitel.
Tack Johan. Jag ska nu ta det avslutande. Vi har talat om bibelsyn i termer av historiskhet med Gud inblandad och om hermeneutik, vad det är för någonting, med ett ingående exegetiskt exempel. Nu vill jag säga någonting som avslutning om vår hållning inför de här tingen. Historiskhet, hermeneutik och hållning, 3H. Det blir inte 4H, Gården, men det blir 3, och det är ju ett härligt tal. Alltså, vad ska vi ha för attityd till vår bibelsyn? Vad ska vi ha för attityd till vår bibelsyn? Nu ska jag ta med tröjan här, tror jag. Lite varmt. Vår största risk är att bli den nya tidens fariseer. Det är den största risken vi löper. Fariseerna var precis som vi, hängivna Gud, ville väl och varvade upp sig. För håll med, vi tycker genuint att vår bibelsyn, vårt sätt att tolka, är det rätta. Eller hur? Det gör vi väl, ja. Det finns alltså en stor risk att vi ställer oss längst fram i templet och säger: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra. Jag har en hög syn på ditt ord och är inte som den där liberalteologen där bak. Risken blir alltså att liberalteologen står där och Bibeln enligt slår sig för bröstet, för det är han som slår sig för bröstet enligt Bibeln, va? Och säger: Gud, förbarma dig över mig syndare som har så svårt att komma rätt i ditt ord. Och då går han hem rättfärdig och inte vi. Kan man bli rättfärdig med sin bibelsyn? Kan man bli rättfärdig? Leif läste i början här från psalm 119. Och där har ju psalmisten under 175 versar engagerat sig i Guds ord innan han ska säga den sista versen. Borde man inte bli rätt så upppuffad och självgod då? Men hur avslutas psalm 119? Om jag far vilse, så uppsök din tjänare så som ett förlorat får, ty jag förgäter inte dina bud. Så stod det försiktigt nog i Svenska folkbibeln 1917, kyrkobibeln 1917. Såväl folkbibeln som bibel 2000 är överens om att man bör översätta: jag har gått vilse, så uppsök din tjänare som ett förlorat får. Och så översätter också de alla moderna översättningar. Redan Luther var inne på det här spåret, för han skriver som ett pågående faktum: Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Jag är som ett bortsprunget och förlorat får. Man måste alltså inte bli vare sig högmodig eller självrättfärdig för att man har vördnad och respekt för Bibeln och vill tillämpa den i sitt liv. En annan sak om vår hållning inför vår bibelsyn. Jesus säger i Lukas 5:32: Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till sinnesändring. Sinnesändring, eller att besinna sig, eller som det ofta översätts, omvändelse, det är alltså en grundkomponent i vad det innebär att vara en kristen. Och jag tycker det är intressant att Romarbrevet 12 och 2 manar till sinnesförnyelse för att det ska bli förvandling. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så det här med sinnesförnyelsen, det är ingen överkurs bara för att det står i slutet på Romarbrevet efter de läromässiga viktiga delarna, utan det är en nödvändig förutsättning, en nödvändig fortsättning av sinnesändringen, omvändelsen. Jag skulle vilja säga så här: vi kan inte förbli i tron om vi inte förnyas. Vi måste leva i en daglig ständig förnyelse för att kunna förvandlas, och det finns många andra sätt att tala om det, att dagligen ta upp sitt kors och följa Jesus. Samma sak gäller tolkningen av Romarbrevet 7 och 15 där det står: Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Vi kan alla läsa bokstavligt vad det står här. Det står så här: Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Men vad betyder det? Hur tolkar vi? Jag menar att det är rimligast att se den här texten som att det gäller den troendes pågående situation. Och som en annan aspekt av det dagliga behovet av sinnesförnyelse. Och att det inte handlar om Paulus erfarenhet och upplevelse innan upplevelsen på Damaskusvägen. För det finns de som tolkar det så också, eller hur? En tredje punkt när det gäller vår hållning till vår bibelsyn. Jag vill väl säga det angående det jag sa nyss också. Jag känner en viss studs här alltså. Det handlar inte om att ta bort frälsningsvissheten. Det handlar inte om att ta bort förvandlingen som vi kan uppleva. Det handlar inte om det, utan det handlar om att se till så att vi inte blir fariser, va? För kan inte djävulen få oss på ett sätt, så tar han gärna ett annat sätt, va? Han är total allätare. Kan han inte ett sätt, så kör han ett annat sätt. Alla metoder är bra, bara han kan få dit oss alltså. Vi förstår inte allt, men vi kan komma längre genom att lyssna på olika sätt. Vi förstår inte allt, men vi kan komma längre genom att lyssna på olika sätt. Alltså, om vi förstod Guds ord fullt ut, då skulle vi förstå Gud. Och vem gör det? Ett enkelt tankeexperiment. Skulle jag förstå Gud, ja då vore jag ju större än Gud. Så det kan vi ju lägga av med, eller hur? Alternativet är ju en lägre syn på ordet än vad ordet ger oss anledning att tro. Jag menar till exempel att ordet i en mening är lika med logosbegreppet i Johannesprologen, alltså ordet blev kött. Där finns det distinktioner, men jag kan inte gå in på det nu. Så du är befriad i Jesu namn från att behöva ha svar på allt. Behöver inte det. Jag har ju jobbat som bibellärare en del år och jag noterar liksom att elever alltid blir förvånade men slappnar av när jag heller inte tror att jag vet allt. Va? Man behöver inte veta allt. Utmaningen ligger inte i att bli färdig med hur vi läser Bibeln. En vän till mig ville att jag skulle komma hem till honom och lyssna till musik som han var väldigt förtjust i. Han hade byggt hela sitt vardagsrum för det här. När jag kom in så undrade jag vilken stor eldstad han hade, men det var bashögtalarna, så det var ingen stor öppen spis alltså. Och så satte han på en LP-skiva, för det här var för länge sedan va? Men det är bättre dynamik i LP-skivorna förresten. Med jazzmusik, med saxofon. Och jag har aldrig lyssnat så väldigt mycket, eller hade inte så mycket lyssnat till den musiken då. Därför att jag ligger lite mera åt svenska visor och barockmusik, renässansmusik och den typen alltså. Men eftersom han var min vän va, så kunde jag ju bara inte säga att jag gillar inte den här typen av musik. Va? Det kunde jag bara inte göra. Så att jag satte mig ner och verkligen försökte lyssna på den här råa saxofonen som höll på. Och då upptäckte jag att själva musiken gav mig en tolkningsmodell till sig själv. Alltså musiken presenterade ett sätt att ta till sig den som jag inte hade varit varse förut. Och sen så fick jag liksom ett sätt av musiken att kunna lyssna på den. Och sen kunde jag genuint tycka om den. Så var det verkligen. Jag vet inte, jag är en stor diggare av all möjlig rytm från alla möjliga länder. Alltså jag är helt såld på rytmer, inte minst från Afrika. Jag vill gärna dansa då alltså. Och jag tror att vi kan lära oss att lyssna till Bibelns olika genrer eller texttyper. Det handlar mindre om att ha en teoretisk bibelsyn för allting. Va? Där man liksom sätter in det i fack och sen är det färdigt. Och sen kan man gå och ta en kopp kaffe och vara som folk. Va? Utan det handlar mera om vad ordet vill göra i oss och med oss. Saltaren till exempel, den vill lära oss att tillbedja Gud. Att falla in i tillbedjan av Herren och skaparen. Den vill hjälpa oss till det. Den vill också hjälpa oss att vara fullkomliga. Det vill säga likadana på insidan som på utsidan. Det vill säga ha integritet. Det vill säga inte gå omkring med masker utan säga vad vi känner och tycker. Och vem blir inte syndare då? Vi kan inte läsa den på samma sätt som ordspråksboken till exempel. Som vi lär oss relatera till andra människor och i sociala situationer. Ordet har olika syften. Sen tror jag också att det är viktigt att vi, nu är jag snart klar här. Vi bör inte hantera bibelsynsfrågor som att de i alla lägen handlar om frälsningsfrågor. Jag var i våras nere i Oradea i västra Rumänien och undervisade på Östeuropeiska bibelskolan en kurs som hette engelsk teologisk terminologi. Och där sysslar vi med en hel del olika temata i Bibeln. Och skapelsen just har väldigt, väldigt många termer på engelska. Därför att det finns enormt många uppfattningar om hur man ska tolka första Mosebok, tre första kapitel. Och vi höll på att reda ut de här olika uppfattningarna hit och dit. Och sen kommer naturligtvis den där frågan som alltid kommer då va. Tror du på skapelseberättelsen? Tror du att Gud skapade världen på 6 dagar? Vad svarar man? Vad gäller saken när någon frågar? Vad gäller frågan? Och vår bibelsyn får inte finnas i ett teoretiskt vakuum utan i en relation. Och jag tänker att det är kanske därför som i uppräkningen av tjänsterna i Efesbrevet 4 så står pastor och lärare och pastor och lärare, herde och lärare tillsammans på något sätt. Man kanske inte ska åtskilja dem för mycket. Vad sa jag då till Simon som ställde frågan? Han satt längst ner till vänster. Ja, sa jag, det gör jag. Och han blev chockad, jag märkte det. Han blev chockad. Och så här efteråt så har jag funderat på om jag kanske skulle ha sagt nej istället. För jag tror inte att det var just på 6 dagar. Jag tror inte på det på samma sätt som jag tror på Guds människoblivande. Eller på att det var Gud som på korset försonade världen med sig. Det har inte samma betydelse för mig. Jag hade där och då så hade jag inte chans att liksom undersöka vad som låg i hans fråga lite grann. För ofta så är det ju inte det som folk säger som de menar utan något annat. Så jag sörjer lite över det. Tänker mycket på honom sedan dess. Och så Jona bok då, vad gör man med den? Är den historisk i den meningen att den har ägt rum i tid och rum? Har den hänt? De som säger att det är en genrefråga har naturligtvis rätt. Vilken typ av litteratur är profeten Jona bok? Och det var för övrigt det som jag tog upp med Greger Andersson direkt efter den här debatten i Örebro. Jag gick fram och hälsade på honom och frågade honom om just Elka, vilka teorier om genrebegreppet och vilken litteratur som han höll sig till och förordade. Och man kan nog säga att både han och jag vet att det här är ett stort och svårt och ännu delvis outforskat område. Men hittills har jag ingen anledning att tro annat än att det rörde sig om 3 dagar för Jona i fiskens buk. För det finns ingenting i Matteus evangeliums berättelse om hur Jesus talar om de här tingen som ger mig indikationer på att han ser sin egen förestående död i tid och rum som tillhörande en annan genre. Så vi bör lyssna till människor och försöka förstå vad de lägger i orden. Vi bör inte alltid söka vad som är liksom rätt uppfattning. Liksom se vilket sammanhang är jag nu, vad ska jag tycka här? Utan sakfrågor. Och så ska vi hålla oss till kursen och inte bli bortdribblade. Inkarnationen och försoningen, det är vad bibelsyn främst bör handla om. Men visst. Som bibellärare kan jag säga, om inte Gud handlade historiskt i Gamla testamentets tid, vad har vi då för anledning att tro att han gjorde det under nya? Och om inte Gud skapade även tiden och de avtryck som kan tolkas som miljarder år, blir då inte skapelsen större än Gud? Men, och därför så tolkar jag skapelseberättelsen och Jona bok som jag gör, men som ett provisorium. Jag lever med det på det sättet. Men min tro på inkarnationen och försoningen, de är fullständigt bergfasta. Till allra sista slut. Personligen så lägger jag aldrig en annan bok uppe på Bibeln. Det spelar ingen roll. Jag sitter hemma och läser många böcker samtidigt. Och har en tekopp ofta balanserandes på ett armstyr också. Och det kanske kunde vara lämpligt att lägga någon annan bok där. Men inför Gud. Så jag kan inte lägga en annan bok uppe på Bibeln. Jag kan bara inte det. Och nu vill jag till sist, och nu lovar jag att det är det sista jag säger, stämma in i kung Davids kärleksförklaring till Guds ord ifrån psalm 19. Och du behöver inte slå upp någon bibel, du kan bara lyssna och njuta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Herren hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. De är alla rättfärdiga. De är dyrbarare än guld, en mängder av fint guld. De är sötare än honung, en renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig. Så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare. Amen. Varsågod.
Vi tackar på Christer, vi tackar Johan. Tack för vad ni har delat. Det har varit fantastiskt att få sitta ner och lyssna. Underbart. Det finns en deltagarlista. Den ser ut så här. Den finns ute på bokbordet. Det är också du hittar Nils Olofs böcker. Du kan skriva upp dig så kan du finnas med i ett adressregister som vi har i nätverket. Och då får du ljudfiler skickade till dig. Det som är inspelat tidigare i Hässelby och i Skänninge. Men också allting som spelas in här denna helgen. Så det, du får gärna anteckna dig. Och Ulrik Jonsson kommer till att ta hand om listan och se till att du får del av det som hittills finns. Vi ska här ikväll efter, nu när den här samlingen går mot sitt slut, så då ska vi gå in och dricka en kopp kaffe och äta en god kaka. Och så kan också samtalet få fortsätta där inne. Imorgon så är det önskvärt att vi har frukost här klockan 8. Och ni alla som har anmält er och kanske någon mer, ni är välkomna att vara med här och äta frukost imorgon vid 8-tiden. Jag vet att en del ska betala sig nere på vandrahemmet och sådär för helgen. Men klockan 8 ungefär så, imorgon så har vi frukost. Och klockan 10 imorgon förmiddag så kommer vi att samlas på nytt igen. Och då ska vi lyssna till Josef Östby som kommer att tala om Israel, judarna och församlingen. Vi ska få lyssna till sång. Stefan och Maria, varsågod.
Friar i din närhet, du öppnar dörren till det rum jag stängt och berör mitt innersta. Du älskar mig och jag blir befriad i din närhet. Du öppnar dörren till det rum jag stängt och berör mitt innersta. Vem känner mig som du? Vem älskar mig som du gör? Ingen känner mig som du och älskar mig som du gör. Älskar mig och jag blir befriad i din närhet. Du öppnar dörren till det rum jag stängt och berör mitt innersta. Du älskar mig och jag blir befriad i din närhet. Du öppnar dörren till det rum jag stängt och berör mitt innersta. Vem känner mig som du? Vem älskar mig som du gör? Ingen känner mig som du och älskar mig som du gör. blir befriad i din närhet. Du öppnar dörren till det rum jag stängt och berör mitt innersta. Du älskar mig och jag blir befriad i din närhet. Du öppnar dörren till det rum jag stängt och berör mitt innersta.
Och tacka Gud tillsammans. Kanske är någon eller några som känner att jag vill tacka Herren. Så varsågod och gör det. Halleluja. Tack käre Jesus. Halleluja. Halleluja. Käre Jesus. Halleluja. 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 Åh Jesus. Halleluja. Ja. Tack käre Jesus. Sluta den här delen så här. Och så är ni alla välkomna in i serveringssalen. Det finns en god kaka, det finns kaffe och te. Och så fortsätter vi vårt samtal.